Nåd och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus vare med er alla. Amen. Låt oss be. Kom Herre själv och förklara ordet för oss. Låt det ge tröst och stöd åt oss och upplyft oss. Låt det verka och föröka tro i våra hjärtan och befästa oss i hoppet. Hoppet om det eviga livet. Herre, vi lämnar den här stunden i dina händer. Kom själv och var oss nära. Amen. Vår predikotext idag är från evangelietexten från Johannes evangeliets 6:e kapitel. I början av det kapitlet så hade Jesus utfört ett brödunder. Han hade mättat 5000 män plus kvinnor och barn. Han hade kanske utfört det största undret som vi någon gång har sett här på jorden. Om man räknar till antalet människor hittills i hans karriär, måste vi tillägga. För det större undret, det allra största undret han gjorde, var ju hans försoningsdöd på korset för oss alla. Men i det här, vid det här tillfället hade kanske 15-20 000 människor varit med och fått del av det här undret. Vi vet inte exakt. Det var 5000 män plus kvinnor och barn. Dagen efter det här stora undret kommer de att söka upp Jesus på andra sidan sjön, Genesarets sjön. Och då förmanar han dem när de kommer till honom. För de kom inte till honom för att de satt sitt hopp till honom. Och de hade satt pusselbitarna ihop. Satt honom och profetierna om Messias ihop. Utan de kom till honom för att bli mättare på nytt. Jesus säger att Guds sigill satt med all tydlighet på honom. Tecknen på att han var Guds Messias var väldigt tydligt. Om ni hade bara läst innantill och sett och tagit det till sig. Men de kom inte till honom för att söka honom, söka Messias och andlig föda. Utan de kom till honom för att få mat för kroppen, som vi vet av deras diskussion med honom. För om de fick honom som kompis, då behövde man inte jobba mera. Då kunde han föda in. Lite av den resonemanget ser vi att han hade, att de hade. Och i det här sammanhanget, när människorna kommer till honom, så tillrättavisar Jesus dem strängt. Man kan till och med säga att Jesus tar avstånd från deras bön till honom, eller deras sätt att söka honom. Jesus avskiljer de som glider med strömmen och hoppas på att få välsignelser från de som är, verkligen tar ställning till honom, om han var Messias eller inte. Och han är väldigt tydlig med det här. De som försökte utnyttja honom, tillrättavisar han. Och de frågar av honom då: vad ska vi göra för att få evigt liv? Eller vad ska vi göra för att göra Guds verk? Trots att han strax innan hade berättat för dem vad de borde göra. Men Jesus förtydligar ännu och säger strax innan vår text, säger han: detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Varpå judarna svarar att Jesus: vad har du då för bevis? Vad har du för tecken? Vad gör du då för tecken så att vi kan tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen. Och som ni minns så hade jag mättat dem kvällen innan. Och nu börjar de bli hungriga igen. Det börjar snart bli dags att få ett till målmat. Mätta oss, Jesus. Mätta oss så ska vi tro på dig. Mätta oss. Men Jesus säger, som det var till dem, att det inte var Mose som gav er bröd från himmelen. Vi såg fram emot den idylliska tiden, den första tiden när Israels barn vandrade med Mose i öknen. Och vi såg på den tiden att det var Mose som matade dem, de fick vandra med honom, kläderna nöttes inte ut, skorna nöttes inte ut, allt var bra. Och när Messias kommer så ska det bli på samma sätt i jordisk bemärkelse. Men det blev inte så. Han står där och vill ge dem mat, men förkasta honom. Och han säger: det är min far som ger er det sanna brödet från himmelen. Guds bröd är det som kommer ner från himmelen och ger världen liv. Då säger det till Jesus: ge oss alltid det brödet. De har tankarna fortfarande kvar på mannat i öknen. De tänker fortfarande med sina kurrande magar. När de hör bröd så säger de: ja tack, det ska bli gott. De ser inte och hör inte vad Jesus säger. Så Jesus fortsätter och säger till dem att jag är livets bröd. Jag är det bröd ni behöver, säger han till dem. Det är mig ni behöver för era hungrande själar. Jesus hade lett de judarna som hade lyssnat till honom längs en logisk väg. Han hade börjat med att berätta för dem att maten för själen är viktigare än maten för kroppen i vers 27. Och sen säger han att maten för själen kommer från Gud i himlen i vers 32, andra versen. Och sen säger han att Guds bröd är en person som kommer ner från himlen och ger människorna eller ger världen liv i 33 versen. Och sen konfronterar han dem och säger: jag är livets bröd, i den vers som vi just läste. Och lite senare säger han: jag har kommit ner från himlen. Han har kommit från himlen för att ge världen liv. Det här vägrade att ta till sig. Vi kan läsa att det säger att den här Jesus, är inte han Josefs son? Känner vi inte hans far och mor? Hur kan han då säga: jag har kommit ner från himlen? De hade sökt honom för att bli mättade. Och långt, så långt var deras intresse, var de intresserade av honom. Mat. Kanske de var intresserade av honom för att få fred, för att få frid från judarnas, från romarnas förtryck. Men nu gick han ändå för långt när han säger att han ska vara det de behöver. Men Jesus tillrättavisar honom och säger att sluta klaga sinsemellan. Sluta klaga. Och vi vet att tron är inte varmans. Och här krävs det tro för att man ska förstå, ta till sig det här. Något som de här människorna verkar att sakna. Jesus säger sen att ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Sen säger han att jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Att komma till Jesus är lika med att bli för det eviga livet. Och det är ju, som vi vet, omöjligt för en syndig människa att utan ett gudomligt ingripande komma i ett sånt förhållande, alltså ett rätt förhållande med Gud. Endast Gud kan genom ett under av sin godhet och nåd dra människorna till sig. Det är däremot möjligt för en människa, som vi vet, att drivas bort från Gud. Och det var det som Jesus såg när han stod inför dessa klagande judar. Han tittade på människor som ansåg sig själva vara i andligt välmående. Men de hade ätit andlig skräpmat. De hade vant sig vid tanken att de hade en medfödd förmåga och en rättighet att komma nära Gud. De hade frågat Jesus: vad ska vi göra för att göra Guds verk, eller det verk som Gud kräver? De ansåg att det var det enda de behövde. En liten, lite förnyad gudstjänst liturgi, eller lite förnyad gudstjänstverksamhet. Några enkla få råd på vägen. Så var de rätt ställda inför Gud. Men vi vet att det med kraftiga ord som Jesus drar mattan under deras fötter. För han presenterar för dem Guds väg för att människor ska kunna komma till honom. Han säger att ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Det är det enda stället, sättet man kan komma till Jesus, att man blir dragen av fadern. Detta ställe urholkar avgörelseteologin på ett kraftigt sätt. Och den här läran är inte unik hos Jesus. Han säger på ett annat ställe om lärjungarna att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Johannes 15. Och när det gäller vår omvändelse är det Gud som gör hela arbetet. Som ni kanske minns så skrev Luther i sin lilla katekes på det här ämnet. Han säger att jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus. Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor och helgat och bevarat mig i den rätta tron. När en syndare har dragits till Jesus, ges åt den syndaren det eviga livet. Istället för att bli dömd till en evig dom på sista dagen kan en troende kräva det här löftet av frälsaren. Med det här löftet på läpparna kan man somna in och säga, han ska låta mig uppstå på den yttersta dagen. Det är vårt hopp. Det är hans löfte till oss. Jesus säger vidare i vår text att det står skrivet hos profeterna. De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som lyssnar till fadern och lär av honom kommer till mig. Guds ord är det sätt på vilket det här evangeliet, på vilket sätt det eviga livet når våra hjärtan. Här använder vår Herre skriftstöd för sitt påstående att omvändelsen äger rum endast när Gud utför ett mirakel av nåd i en syndares hjärta genom sitt ord. Och säkert var det många som ryckte till när han använde sig av Bibeln och citerade Jesaja. Han gjorde det inte som deras lärare, utan med stor myndighet och auktoritet. Det är med stor säkerhet som man svänger med de heliga skrifterna. Jesus kände Guds ord. Han använde Guds ord. Och han tillämpade Guds ord. Och han gjorde det med stor auktoritet. Han säger, det är skrivet. De kommer att bli lärda av Gud eller undervisade av Gud. Vi förstår av sammanhanget för det här citatet som är från Jesajas bok att profeten talar om de troende. Alla troende blir troende och förblir troende eftersom de kraftfulla orden av Gud, av Guds förlåtelse har förvandlat deras hjärtan. Som Jesaja säger, från ett stenhjärta till ett hjärta av kött. Guds ord är ett levande och aktivt verktyg genom vilken Gud skapar tro och stärker tron hos de troende. Aposteln Paulus skriver om den här sanningen i hans brev till romarna. Han säger att alltså kommer tron av predikan. Och predikan genom Kristi ord. Tron kommer av Kristi ord. Tron på Herren Jesus, vår enda hjälpare och hopp, vår enda räddare och återlösare. Den tron är den frälsande tro. Och i den här predikan av Jesus, i det här talet av Jesus, fäster han uppmärksamheten på objektet. Trons objekt, alltså på honom själv. Han som är vår räddare och återlösare. Han säger att den som lyssnar till Faderns ord och faktiskt lär sig någonting av dem, tar dem till sig, kommer till Jesus. Alltså undervisningen om Jesus leder oss till Jesus och bevarar oss hos honom. Det här uttalandet störde utan tvekan de som lyssnade till honom, de judarna som hade samlats kring honom där. Men han fortsätter att säga Jesus. Han säger ingen har sett Fadern utom han som är från Gud. Han har sett Fadern. Det här är ett argument kanske vi tycker inte passar riktigt in här i texten. Men han säger det för att på grund av hur de här judarna reagerade. Han hävdar att han är det enda riktiga objektet för vår tro. Alltså det enda riktiga frälsande. Tro, alltså saken som frälsar oss. Han är det enda som kan frälsa oss. Och judarna börjar resonera. Varför borde vi sätta vår tro på denna lärare från Galileen för att komma till Gud? Visst fick vi ett gratis mål mat igår och inte skulle vi klaga om att skulle fortsätta att föda oss och gjorde vårt liv lite enklare, men med vilken rätt säger han att vi behöver honom för att komma till Gud? Vem tror han att han är? Och Jesus gör det här väldigt tydligt för den vem han är. Han säger att han är utsänd av Gud. Han var med Gud före tiden. För han kom till jorden var han med Gud. Han levde då med Fadern. Och den enda som har sett Fadern, säger han, han har kommit därifrån. Den enda som är av evighet. Han är i en intim enhet med Fadern. Endast i den enheten med honom kan någon bli frälst. Endast i enhet med Jesus kan någon bli frälst. Jesus säger, jag säger er sanningen. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Jag är den ni behöver för att få evigt liv. Det mest nödvändiga. Den som tror på Jesus har evigt liv. Lägg märke till att det här eviga livet inte är något avlägset. Något som du först får del av när du flyttar härifrån. Nej, här och nu är det något levande och verksamt för oss. Verkligt för oss. För de lever i tron. Vare sig du är ung eller gammal. I god hälsa eller sjuk. Oavsett om du är rik eller fattig. Så åtnjuter du som tror på Jesus Guds fulla förlåtelse. Barmhärtighet för alla dina synder. Och Jesu perfekta liv räknas som ditt. Och en dag kommer du att åtnjuta Guds kärlek i fullhet, hemma i himlen, i fullkomlig glädje och lycka. Amen. Låt oss be. Lovad vare du Gud och välsignad evighet. Som med ditt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.